Vi ber tillsammans. Tack helige Ande att du är här. Tack att vi får öppna allt vi har för ditt liv, för den verklighet som är tänkt för oss att leva i, men som så ofta är något som vi missar. Tack Gud att du idag vill tala in i våra liv, in i vår församling. Tack att du är här för att du har ett ärende till oss. Tack att vi får vara här därför att vi behöver dig och för att vi vill vända oss till dig Gud. Be att du ska välsigna fortsättningen av den här gudstjänsten. Vi ber i Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja läsa just den här psalmen som Gunilla sjöng, som jag nog inte egentligen ska predika över i en bemärkelse, men den får någonstans vara en utgångspunkt. Psalm 40, som är en psalm av David. Länge väntade jag på Herren, och han böjde sig ner till mig. Han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark. Mina steg gjorde han trygga. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. De här orden från David här får väl vara de första korta vittnesbördet av några människor som har upplevt hur Gud lägger ner en sång i hjärtat, i själen. Kung David vet vi en del om, och vi ska inte fördjupa så mycket i hans situation eller hans liv, men att han har en ganska tuff tillvaro och haft en ganska mörk tillvaro, det vet vi. Och så sjunger han det här om hur Gud böjer sig ner, hur han hör ropet, hur han drar David upp, hur han ställer hans fötter på fast mark, hur han gör stegen trygga och hur det här blir en sång, en ny sång i Davids liv, i Davids själ. Men David är inte ensam om att uppleva det här. Maria, som ska föda Jesus, blir uppfylld av anden och börjar sjunga på en sång, en helt ny sång, som kommer att kallas Marias lovsång. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Och så fortsätter hon att sjunga från hjärtat, och det bubblar. Och så blir det här en sång som lever vidare genom hela historien. Och den tar vägarna in i människors liv. Den tar vägen ner i mörkret och ensamheten hos människor. Det blir en sång för människor att sjunga i ljuset och glädjen. Men den är en sång för själen. Och så uppstår det i kyrkan, som ibland är en liten frestelse. Det är att sången ska på något sätt lyftas fram på någon slags estrad. Och det är där den ska göras, med stora stråkorkestrar och mäktiga körer. Och det blir väldigt fantastiskt. Men poängen med den sången är inte de stora mäktiga attributen och musklerna bakom i musiken, utan det är att den lever i själen, på Maria och på många andra människor. Det finns en annan person som jag är väldigt fascinerad av, om man nu får vara det. Det får man ju vara naturligtvis, man kan bli inspirerad. Han var väckelsepredikant i Sverige under oerhört många år. Han hette Frank Mangs. Och jag vet ju att många här känner till honom. Han berättar ju flera gånger om sången i själen. Och det har inspirerat mig väldigt, väldigt mycket, och jag läste om detta lite grann nu igen. Där han beskriver ett specifikt tillfälle där han upplever det som är själva sången i hans liv. Att Gud finns hos honom, att han är nära, fast han inte syns och går ta på, så finns han där så nära i hans själ. Och hur det där börjar bli en sång, och han går promenader i regnrusk, han sätter sig i en gungstol och han blir uppfylld av det här. Och så sätter han sig i bilen en dag och så åker han, och så som han skriver, så var det som att en ådra från en outtömlig reservoar hade öppnats i hans innersta. I 3 mil fortsatte sången, och han kom på sig själv att så här kan det inte fortsätta. Han sjöng på svenska, finska, norska, engelska. Jag måste ju förbereda mig och ladda för den predikan jag ska hålla om några timmar. Men det fortsatte ännu längre än så. Jag undrar om det var 38 mil eller någonting sånt där. Nej, det var bara 25 mil. Så satt han och sjöng och sjöng och sjöng. Och det han lyfte fram med den här sången, det är att den där sången som han började uppleva var någonting som stannade kvar. Intensiteten kanske inte var lika stark hela hans liv, men den fanns kvar. Det var en ton som han började identifiera. Och även om det kom dagar där det var dalar, det var mörker, så fanns tonen där. Ibland knappt hörbar, och ibland som ett brusande vatten. Får vi ta ett tredje exempel. Linnea Hofgren. Är det någon som känner igen det namnet? Hon har skrivit en psalm. Och om hennes livssituation kan man säga att hon var sjuk i stort sett från att hon var liten. Hennes mamma la händerna på henne många, många gånger och bara att hon skulle bli fri från sjukdomen. Men det blev inte bättre. Hon var fullständigt fast i sin sjukdom. Och hon skrev dagböcker, och det är tack vare det som vi vet lite grann om hennes situation. Den 24 oktober på morgonen, skriver hon, blev jag medveten om att Kristus uppfyllde hela min varelse. Jag ville då överlämna mig till tjänst om han kunde använda mig, fast jag var ofärdig, som hon skrev. Herre, vad vill du att jag ska göra? Och så berättar hon om den här sången som också började i hennes hjärta. Hon åkte på ett väckelsemöte och blev totalt överrumplad av Gud och Guds kärlek genom Jesus Kristus. Och hon säger också att det här var inget som var tillfälligt, utan det var någonting som stannade dag för dag, vecka för vecka. Och den här psalmen som hon har skrivit är nästan omöjlig att skriva ur den situation som hon levde i. Men hon skriver hur ljuvligt det är att vara en ton från himmelen, ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken. Här nere till vårt öra så många missljud når, men Gud är saligheten, säll den som förstår. Och så skriver hon någonting som jag tror att om vi rannsakar oss själva mycket väl kan ha svårt att hantera. För att den här tonen ska kunna leva, för att den här sången ska kunna tona i en själ, i en människosjäl, så måste det också finnas rum för den sången. Alltså det behöver rensas ut, det behöver tömmas bort sånt som faktiskt kväver den här sången. När anden stilla vilar, sitt fäste har i Gud, i hjärtats inre formas det rena lovsångsljud. När Gud slår an ackordet i himmel och på jord, då blir av hela människan en lovsång utan ord. Men för att därtill komma, man måste bliva tom. Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. Thank you. I våras så åkte jag i en hyrbil, som jag ofta gör på helgerna tycker jag, om jag sitter bakom mitt liv, från Värnamo och hem. Någonstans längs den där vägen så började jag be. Och det som hände var att jag började känna att jag inte visste hur jag skulle sluta be. Och det händer inte ofta, kan jag säga. Utan snarare precis tvärtom. Men jag satt och jag började be. Och det som är så bra med att åka bil och inte tåg, för det finns egentligen bara fördelar med att åka tåg jämfört med bil, men det som möjligtvis är bra med att åka bil ensam är att man behöver inte, så att säga, hålla igen på sin röst. Och det var ju det Frank Mangs gjorde i 25 mil. Han sjöng så bilen skakade. Jag gjorde inte det i 25 mil, men jag gjorde det i några mil. Och jag började be. Och jag började känna att någonting i min själ vibrerade som inte jag riktigt hade varit med om förut, skulle jag vilja påstå. För några nätter sedan, eller för några veckor sedan, som småbarnsförälder så har man en del nätter när man är vaken, fast man egentligen borde sova. Men på grund av omständigheterna så får man vara vaken istället. Och då kan man vara väldigt trött och man kan vara i dimman. Och mitt där i den här dimman så fick jag en sång i mitt huvud, i min tanke och i mitt hjärta. Och det är också, det är en gammal psalm som på engelska heter It's well with my soul. Det är väl för min själ. Den här är skriven av Horatio Spafford, en engelsman. Han jobbade som försäljare av något slag. Han skickade sin familj till Europa. Han skulle egentligen åkt med på semester till Europa. Han åkte båt någonstans. Han skulle i alla fall skicka sin familj före, därför att han kunde inte åka med själv. Och den där båten sjunker och hans familj dör. Det är 4 barn, 4 döttrar. Och när han själv ska åka den där sträckan och kommer till den här platsen där båten sjönk, så faller han ihop fullständigt. Och ur det så börjar den här sången någonstans komma. It's well with my soul. Och hur kan man sjunga så när man är med om en sån tragedi? Och där gick jag den här natten och började få den här sången att sjunga inom mig. Och jag kunde inte släppa den. Jag började lyssna på den. Jag lyssnade på den jämt och jag lyssnade på den förut, men jag gjorde det på ett nytt sätt. Och så började jag lyssna på fler sådana här sånger som hade det här i sig. Jag vet inte var det kommer ifrån. Hela den här sommaren har jag lyssnat på 4 stycken olika sånger, kan man nog säga att det är. Med alla den här typen av ton. Bland annat en sång som heter I'm Free. I'm free from my fear of tomorrow. I'm free from the guilt of my past. I traded my shackles for a glorious song. I'm free, praise the Lord, free at last. Och så sjunger jag den där sången och så kan jag inte hålla tillbaka. Och jag vet inte vad det är. Det har sprungit läck fullständigt i mig. Och vad är det med de här sångerna? För det här är just sånger med toner och rim och så vidare. Ja, men det är någonting som egentligen bara gör en sak. Det talar om vem Gud är, vad han har gjort, vem Jesus är, vad han vill göra i mitt liv. Och jag kan inte sluta sjunga. Det här är alltså en lite olika vittnesbörd här, som någonstans säger samma sak. Att det är möjligt för en människa att i sin själ, i sitt hjärta, få ta emot en ny sång. Och den här nya sången ska inte förväxlas med en sång med massa toner och rim och versmått i första hand. Utan det är en ton. En ton som kan följa oss vart vi än går. Och som hjälper oss att komma nära Gud. Som drar oss till honom. Jag vet inte om du och jag förstår hur privilegierade vi är, många av oss som får sitta här och fira gudstjänst. Vi kan komma med våra bördor, våra bekymmer. Men det som erbjuds dig och mig, det är att vara en del av en sång som någonstans inte ligger utanför allt detta, men som omsluter alla våra omständigheter, som bär alla våra omständigheter, som vill lyfta oss, som vill ta oss fram vidare, som vill bära oss. Och när jag för ett tillfälle, för några år sedan, satt och spelade piano på Radisson Hotel Radisson, så försökte jag underhålla gästerna där så gott det gick, och så sjöng jag Leonard Cohens Hallelujah. Så kommer det fram två norrmän, eller en kvinna och en man, säger man norrman då? Ja. Och så säger de att, vet du att den här sången är hur stor som helst i Norge? Rut var ju Svensson, får vi rätta mig här om jag har fel, men de säger så, att den är hur stor som helst. Och det som slog mig är, hur kan en sån sång vara så stor? Jag tror att hela mänskligheten längtar efter det som du och jag är privilegierade att göra. Vi som har funnit Gud, som någonstans har kopplats upp mot livets ande. Att få sjunga halleluja, att få lyfta våra händer, att få uttrycka tacksamhet. Vi är privilegierade. Men jag är inte säker på att det alltid märks när vi firar gudstjänst eller ens i vår vardag. Men Gud vill lägga ner en ny sång i ditt och mitt liv. En sång som är någonting annat än den sång som världen ger, som skapar ångest, oro, prestationskrav. En sång som är större. Jag har varit en del, får man ändå säga, av gudstjänstliv, sång- och musikliv i frikyrkan under hela mitt liv. Och det jag upplevt de senaste åren är någon form av förvirring ändå. Jag vet inte om det kanske alltid har varit så. Men jag har känt någon form av en klump växa fram när jag har varit i olika sammanhang i svensk kristenhet. Att det är någonting som inte står rätt till. Det som skulle vara kraften och glädjen i våra kyrkor, till exempel sången och musiken, är inte alltid det. Utan har snarare blivit en vattendelare i vissa läger, där vi får problematisera: varför sjunger vi så här? Varför sjunger vi inte så här? Varför är det inte mer så eller mindre så här? Och så blir det där någonting som vi ägnar oss mer och mer åt. Vi stör oss på lovsången som är upprepande. Vi stör oss på brassband. Vi stör oss på körer. Vi funderar på hur hela friden ska vi göra med sång och musiken. Vad ska vi ha den till överhuvudtaget? Det här har växt fram, och det här är personligt vittnesbörd, så det här är ingen vetenskaplig undersökning. Men det är min upplevelse, och jag vill bara gå till mig själv för att bli träffad av det här. Det jag talar om är inte bristen på kvalitet eller yttre kvalitet. Vi kan ha mycket mångfald och vi kan ha många olika duktiga sångare och musiker. Det är inte det det handlar om. Men det är någonting som jag tror har gått snett, eller gått förlorat ska jag säga. Kanske under lång tid. Och låt mig säga någonting kort om detta. Och det är utifrån mitt eget hjärta. Precis som Linnea Hofgren sjunger, så är det så att för att anden ska kunna verka i en människa, för att själen ska sjunga, så måste vi ibland bli tömda på vårt eget. Vi måste låta Gud stämma oss, stämma upp oss. Och vi måste böja våra hjärtan till honom för att höra den där tonen. Frågan om sången och musiken till exempel ligger på ett helt annat plan än att vi ska diskutera musikstilar. Den ligger djupare. Och kanske måste vi fråga oss vad det innebär att följa Jesus, vad det innebär att fira gudstjänst. För jag skulle vilja påstå att fira gudstjänst handlar om tjänst, inte om konsumtion. Det handlar om tjänst, inte konsumtion. Låt mig bara kort utveckla detta, för det bultar i mitt hjärta. Det handlar om vilken inställning vi har till gudstjänsten, för att ta det som tjänare eller som konsumenter. Och nu kan det låta som att jag ska dra upp en vattendelare, men jag ska förklara. Församlingens gudstjänst är ett utrymme i tillvaron där vi får böja våra hjärtan vid sidan av varandra. Alltså gudstjänsten pågår ständigt. Vi kan ständigt fira gudstjänst inför Guds ansikte i våra liv. Men gudstjänsten i en kyrka, i en församling, är en möjlighet för oss att tillsammans, sida vid sida, böja våra hjärtan. Gudstjänst är en gemensam överenskommelse där vi får dela och fira Gud med varandra, skulle jag vilja påstå. Vi får tillbe Gud, vi vänder våra hjärtan till honom, förundras över honom, ödmjukt betjäna honom. Vi kommer till gudstjänst därför att vi tror att vi faktiskt behöver den gudstjänstfirande gemenskapen. Och faktiskt inte minst att den gudstjänstfirande gemenskapen behöver oss. Gudstjänstfirande gemenskapen behöver även dig och mig. För vad blir det annars? Att vi med blotta vår närvaron får bidra till atmosfären med våra böner, med våra liv böjda inför Gud. Det gör någonting med en gudstjänst. Att våra gåvor får bli tillgångar till varandra, såklart. Och att anden som bor i våra hjärtan, sången som sjunger i själen, får anslutas och bli mäktig. När sången och musiken är tjänst, då betjänar den. Då betjänar den levande guden. Och den blir också ett redskap där vi kan betjäna varandra. Vi kan lära och vägleda och lyfta, uppmuntra och inspirera varandra, som Paulus skriver i Kolosserbrevet. I sin renaste form så är ju det här sångens och musikens djupaste funktion i kyrkan. Att vara en hjälp, en kraft, en utsträckt arm, en ledsagare, en tröstare, en medvandrare. Sången har ju sig ingenting att visa upp, eller hur? Men den kan vara fantastiskt vacker och njutbar. Och lika lite så kan musiken vara något som vi liksom konsumerar lite sådär godtyckligt. För när sången och musiken blir konsumtion, detta märkliga ord, då är den ju till för mig. Alltså någonting som jag ska konsumera, någonting jag ska ha, något som djupast sett ska tillfredsställa mig och kanske mitt ego. Helt plötsligt så får jag en massa intressen att bevaka. Helt plötsligt blir det viktigt att jag får det jag vill ha. Förstår ni vad det gör med oss? När det är tjänst, då är någonstans hela min varelse öppen för att jag själv får med och bidra. När det är konsumtion så är det jag som ska ha mitt. Och då blir det viktigt vilka sånger som sjungs. Då blir det viktigt vilka som spelar. Då blir det viktigt vad predikanterna har på sig. Då blir det viktigt att ingen stör ordningen. Förstår ni? Ja, det gör ni. Vad säger Paulus om detta? Han säger att vi ska uppfyllas av anden. Att vi ska tala till varandra med hymner och psalmer och andlig sång. Tjänst och konsumtion är varandras motpoler. De går inte att förena. Men, lyssna noga nu. I sig så är inte det här okomplicerade begrepp. Det är lätt att blanda ihop dem. För det är, och ni ska lyssna väldigt, väldigt noga, det är ingen motsättning mellan att komma med ett tjänande hjärta och att komma med ett behövande hjärta. Alltså vi är inte konsumenter för att vi kommer, för att vi behöver det. Förstår ni? Jag kan känna många gånger att jag inte har någonting att bidra med. Det handlar inte om att nu ska jag komma och göra någonting. Jag kan komma med mina behov. Det enda jag har är mina behov. Då är det det som är gåvan in i en gudstjänst. Därför att då händer någonting i anden. Det är ingen motsättning mellan att komma med ett tjänande hjärta och att komma med ett behövande hjärta. Tvärtom. Jag skulle vilja påstå att det kan vara så att det som har hänt i mitt liv med åren, jag har alltså växt upp i en kyrka, jag döptes när jag var 11 år, knappt torr bakom öronen. Men det som har hänt i mitt liv och som händer gång på gång skulle jag vilja beskriva som att jag faktiskt har tappat smaken. Tappat smaken av vem Gud är. att mitt hjärta är stängt, att det blir ett slutet rum, att min själ blir förtvinad och jag glömmer till slut vad den där tonen är för någonting. Jag är fylld av andra saker som tar upp mitt liv, andra behov, andra begär, och så tystnar den där tonen. Jag kan inte uppfatta den. Det är inte så att den försvinner, tonen finns där, men vi kan inte höra den. Och det kan faktiskt vara så här i våra liv att vi faktiskt inte längre kommer ihåg varför och vad som gjorde att vi en gång kom till tro. Jag har ingen aning om jag talat till någon enda människa här förutom mig själv, men ibland kan det nog vara så att vi faktiskt inte kommer ihåg längre vad det handlar om. Av olika anledningar så kan det vara så att vi ändå stannat kvar i en församling, att vi ändå har gått till gudstjänst söndag ut och söndag in, engagerat oss i olika kommittéer, men djupa sett så vet vi inte riktigt längre vad det var som gjorde att vi en gång kom. Det här är ju en djup sorg. Men lösningen på den sorgen är ju varken att förlika sig med det här, att så här är det väl, eller att stanna hemma från kyrkan eller hålla sig undan gemenskapen. Det är ingen lösning. Och det här vet jag att jag har rätt i. Det finns en väg vidare. Och vi som upplever så här ibland, att vi faktiskt undrar, vad är den där tonen? Vi ska vara hoppfulla. Vi ska inte vara modfällda. För att det är inte vi som ska skaka liv i den där tonen. Det är inte vi som ska med all vår musikalitet, förstå bilden, försöka få det låta bra. Utan det är Gud som ska göra det. Anden ska verka i oss. Det är han som lägger ner den nya sången i våra liv. Det är han som bär ansvaret för den sången. Det är han som ser till. Det är han som är angelägen om att den sången ska leva. Mycket, långt mycket mer angelägen än vad vi någonsin kan vara. Det här är en sång som ingen kan tysta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Jag skulle vilja säga så här också, att det är inte oväsentligt vilken sång vi bär på våra läppar, vilken sång som uppfyller oss. Och det är lite grann av det som jag upplevt den här sommaren. Ni förstår ju, många som känner mig, att jag har hållit på med sång och musik hela mitt liv, och nästan uteslutande musik som är kyrklig. Ändå vaknar jag upp i natten och känner mig fattig och tom. Jag som har sjungit, gett ut skivor, skrivit sånger, jag kan ändå känna mig så oerhört fattig. Att jag har smakat så lite av den där tonen, av den där nya sången. Jag har förstått att den här sången påverkar oss så mycket mer än vi kan tro. Det gör inte livet alla gånger enklare i en bemärkelse, men det gör det möjligt. It's well with my soul. När vi sjunger ut de här orden, jag är fri från fruktan inför morgondagen, jag är fri från skulden som jag har med mig, jag har fått byta ut mina bojor mot en himmelsk sång. Alltså någonting händer ju med oss, eller hur? Det blir ju någonting som landar i våra liv, som formar oss. Jag är så personlig nu så hälften var nog. Men jag är det frimodigt därför att jag känner att Gud vill göra någonting i våra liv. Han vill att den här sången ska ljuda. Och därför skulle jag vilja ge dig ett erbjudande. Att i slutet av gudstjänsten, om du vill, så kanske jag och några till, bara som ett uttryck för dig, kan be en välsignelsebön. Det är inget krav, och det är inte så att det är så det går till. Nu måste jag gå fram och så blir jag välsignad och så får jag den nya sången. Vi har redan den nya sången. Men om du känner att jag vill uttrycka det på det sättet, jag skulle vilja visa inför Gud att jag vill att det här ska börja leva mig, så tror jag att den möjligheten skulle kunna finnas. Men det finns många andra sätt där du kan få tag på den här sången. Jag försökte sammanfatta allt det här jag försökt säga idag i några meningar, och det blev så här: det finns en ny sång som Gud vill fylla våra hjärtan med. Gud själv är den sången, och genom Jesus Kristus så lever den sången i oss och växer i takt med att vi inser hans kärlek, vad han gjort, vad han gör och vill göra i våra liv. Och genom anden förnyas den, fördjupas den, renas den och förenar oss med den eviga himmelska sången. Vi ber. Herre, vi tackar dig och lovar dig därför att du har lagt och väckt en ton i människans liv. Djupast sett så är det en ton som alltid kommer leva och som talar om vem du är. En ton som vi kan få bära med oss. Tack helige Ande att du vill väcka liv i det som i våra liv är dött, som är stängt, slutet. Tack att det sker genom din fantastiska omsorg om oss, varmhärtighet, nåd och kärlek. Tack att du aldrig skulle lägga ett krav eller en börda på oss. Att nu måste vi minsann anstränga oss. Nu måste vi skärpa till oss. Utan tack att allt vi behöver göra är att släppa vårt försvar. Låta dig uppfylla oss. Så att den nya sången kan tona fram och växa för varje dag. Tack att du är här, helige Ande. Kom till oss igen. Amen.